Det är tisdagen den 6 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss hörni, så här bara 5 dagar före valdagen. Valrörelsen går nu in i sina sista krampande metrar. Mjölksyran brinner i benen, hjärtat dunkar maxpuls för att syresätta de där sista pressade cellerna. Och bara pannbenet hindrar den från att ge upp. Vem vinner? Vem försvinner? Vem hinner ändra sig en sista gång? Vilken fråga brinner mest? Vilken pressavdelning spinner bäst? Vem finner sig sjunga på sin avskedssång? Hur övervinner vi känslan som infinner sig att hemfalla och tinner i ett prång? Det ska vi avhandla idag, och med mig för att göra det har jag Svenne kollegor från redaktionen, mina egna Stettler och Waldorf. De heter Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Hey! Tack så mycket!
Ni får själv bestämma vem som är vem. Vet ni vilka det är förresten, Stettler och Waldorf?
Nej.
Inte Paulina. Jag vet förstås.
Ja, det är alltså de där farbröderna. Ja, farbröderna sitter där på läktaren. ABF-gubbarna i Mupparna helt enkelt.
Just det, så var det.
Jag har apropå detta en fråga och en kommentar.
Då återkommer vi om 42 minuter där Mattias har lämnat sin kommentar. Som, inte så mycket en fråga som en kommentar, som man brukar säga. Hörrni, det ska vi inte alls göra, utan vi ska prata val. Vi har mycket att prata om. Jag tänkte att vi skulle börja lite med hur väljarna följer valkampanjen. Det gör man ju knappast på gator och torg längre, utan det går på tv och på internet. Och i tv så är det massor med utfrågningar och debatter. Igår var det dags för ännu en. TV4 hade bjudit in halva styrkan som just frågades ut gemensamt. Det var Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, Annie Lööf från Centerpartiet, Ebba Busch från Kristdemokraterna och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Paulina Neuding, du såg ju debatten. Vad var ditt övergripande intryck av gårdagens föreställning?
Det ena var väl att det var en påtaglig kvalitetsskillnad ändå mellan TV4 och SVT. Så har man lite tid så skulle jag faktiskt rekommendera att man tittar på utfrågningarna i SVT istället.
Det blev inte bra att ha 4 parallellt alltså?
Nej, det var liksom ett slarvigare upplägg, och sen så gjorde man ju bort sig ordentligt när Annie Lööf fick en fråga om Ing-Marie Wieselgren och mordet på henne i Almedalen. En annan person hade kunnat bli väldigt, väldigt ställd och tappa bort sig i en sån situation. Nu gjorde inte Annie Lööf det, men man överrumplade henne med en fråga som man absolut inte skulle ha gjort.
Det var ett övertramp helt enkelt. Enligt din
verkligen. Det fanns ingen skäl att ta upp det. Det var bara någon slags övergång.
Precis, för Annie Lööf vet vi ju vad då är en av målsägarna i det här fallet, och då var ett av målet för den här gärningsmannen helt enkelt. I övrigt då, om vi börjar med hur högersidan skötte sig, Jimmy Åkesson och Ebba Busch, hur tycker du det gick för dem?
Det gick bra för dem. De var samspelta på ett förstås helt nytt sätt. De klarade av frågorna. Frågorna var inte lika tuffa heller egentligen som i SVT. Och det här kan man, det blev ju en ganska skarp kontrast då mot Annie Lööf och Nooshi Dadgostar som står väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Man fick intryck av ett enat alternativ mot ett extremt spretigt alternativ, där Nooshi Dadgostar har svårt med frågor om Vänsterpartiet och synen på PKK till exempel. Och medan Annie Lööf då står för en helt annan linje, så det var ju som natt och dag.
För 4 år sedan kunde ju inte Ebba Busch ens tala med Jimmy Åkesson. Det verkar hon ha vant sig vid ganska fort, låter det som.
Oh ja, det är väldigt vänskapligt.
Mattias, du har också tittat. Hur tycker du det gick? Vi börjar med Jimmy Åkesson. Gjorde han något väsen av sig?
Nej, vilket ju är ett klart fall framåt. Alltså, han var ju ett sänke i valrörelsen 2018, ska vi komma ihåg, när Sverigedemokraterna gick in som ett oberoende och mycket stort parti som gapade efter hela regeringsmakten och enligt anhängarna hade en stor chans att bli Sveriges största parti. Och en av de saker de föll på där var ju just att Jimmy väldigt ofta sa jag vet inte. Så är det inte alls nu. Han är han är en del i ett realistiskt regeringsalternativ och har samtidigt liksom en position där han inte behöver ha svar på alla frågor, men också liksom dels för att han, det är märkbart mycket färre plånboks- och räknefrågor han har behövt svara på. Och särskilt i den här debatten när jag tyckte att det verkade som att partierna lite grann blev förhörda på någon profilfråga de hade valt. För det är svårt att annars se var frågorna kom ifrån.
Du, den här spaningen som Paulina gjorde, att det här var en lättviktigare utfrågning än den som SVT har haft enskilt, delar du den?
Ja, i och med just att det verkade som att partierna nästan fått välja frågor eller att man hade valt mycket snälla frågor att vika ut sig om. Och det märktes ju liksom. Det blev mer, alltså det var ju inte bara väldigt mycket reklam mellan inslagen, utan det var väldigt mycket reklam i TV. Det var nästan som att de hade köpt ett sponsrat inslag där de fick välja. Och det gjorde ju att det blev... det var väldigt lite liksom det här, vilket man också kan ha synpunkter på, husförhöret som andra journalister ägnar sig åt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tittar på Jimmy Åkesson. Är det inte lite så att han i början av sin karriär hade ju ganska lätt i debatten eftersom alla gick in för att liksom nita honom för liksom kung och fosterland, för demokratins skull och sådär. Så han kunde ju ofta ha ganska lätta debatter under sin första period. Sen kom den period då han blev lite smartare och liksom började ställa seriösa frågor till dem, och då tappade han lite. Men nu kanske han ändå åter har hittat hem. Paulina, skulle det vara en beskrivning som skulle kunna vara rimlig?
Han har ju en enorm fördel i att han har pekat ut vissa problem tidigare som nu plötsligt inte längre är tabu att prata om. Alltså, ska jag komma ihåg att det man gjorde när man skulle bemöta då det här hotet från Sverigedemokraterna var att man gjorde sig väldigt, väldigt dum och inte låtsades om en massa saker. Alltså,
men det var det jag menade, att han hade ganska lätt jobb tidigare.
Precis. Så det har ju varit väldigt tacksamt för honom. Alltså, det är inte länge sedan han fick frågor om huruvida han äter spaghetti med köttfärssås och hur kan du då i så fall och så vidare. Så absolut. Det som slår mig också, det är när man tittar på KD och SD, hur noga de är med att markera också åt höger. Alltså, man vill inte lämna några blottor i vissa livstidsfrågor till höger. Till exempel då när man får frågor om abort. Det här egentligen ganska larviga förslaget om att grundlagsskydda aborträtten, som om den aborträtten vore hotad i Sverige, vilket den inte är på något sätt. Men där säger både SD och KD direkt, ja men det är vi öppna för att göra. Samma sak KD i alla fall, när man får frågan om ett tredje juridiskt kön, så säger Ebba Busch att det är väldigt viktigt att skynda på könskorrigeringar. Man är väldigt noga med att inte göra sig sårbar till höger.
Mattias, får jag fråga dig om vänstersidan då? Paulina tyckte att det fanns inte större sprickor och oenighet där mellan Dadgostar och Löv. Håller du med?
Oh ja. Och det gick ju också att se en betydligt större enighet. Alltså, Ebba Busch stod och nickade under mycket av vad Annie Lööf sa om skogen. Och det är ju inte konstigt. Alltså, självbestämmandet och äganderätten är ju en fråga som Annie Lööf bättre kan driva med de borgerliga än med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Mm. Hur skötte Annie Lööf sig annars, tycker ni nu? Vad säger du, Paulina?
Just på tal om skogen som Mattias nämnde, där var hon ju väldigt hemma och kunde prata på ett väldigt naturligt sätt. Sen har hon ju sen för 4 år sedan gjort sig av med ganska mycket... Hon pratar på ett mycket mer naturligt sätt, både i tonfall och i ordval och så vidare. Hon är mycket mer naturlig i sin roll, och då når man fram mycket bättre.
Och sen var väl inte så där övertänd som ibland har hänt i vissa debatter, att hon liksom börjar läxa upp folk och sådär. Det var ingenting jag märkte.
Nej,
igår.
Precis. Jag menar, det här klassiska, numera klassiska, när hon slår näven i bordet och säger, men hur uttrycker du dig? Mm. Det är uppenbart att där har hon gått och väntat på ett tillfälle att bli förbannad på Jimmy Åkesson när han är rasistisk. Mm. Problemet var att han sa ingenting rasistiskt, utan hade hon låtit honom tala till punkt så hade han kunnat säga någonting som alla partier egentligen skriver under på, eventuellt. Så att det där, nej, det var inte lika mycket av sånt, och det är väl gynnsamt för debatten, för alla.
Mattias, lärde du någonting av gårdagens 2,5 timme var det väl?
Man lärde sig lite grann vilka frågor de profilerar sig med, och det är ju liksom lite talande att Centerpartiet dels har skogen som då är liksom, ja, det är ju där förenar ju liksom partiet sin intressesfär med liksom den borgerliga självbestämmande och styra sig självsfär som man utökats med när man liksom började bejaka liberala sidor också. Och till det kom då psykisk ohälsa, där det förvisso, som Paulina tog upp, blev, ja, jag förstår ju att man tar upp Wieselgren, att man inte vill att hon ska glömmas bort och hennes arbete ska glömmas bort, men det blir ju makabert när Annie Lööf också är målsägare. Men det var ju liksom att man vill inte glömma bort någon som har jobbat med de här frågorna när de tas upp, och det var ju liksom uppenbart ett område som Centern har tillägnat sig som profilfråga, och där liksom lösningen var liksom mer av allt. Sådär. Och det är ju liksom lite grann vad Centern lite grann har lagt sig till med. Man har liksom hittat en målgrupp av urban, ofta kanske kvinnlig mer än manligt kodad väljarkår som ogillar Sverigedemokraterna, är rädda för rasism, men också bekymrar sig över sånt som psykisk ohälsa. Så det är ju en del av den här profileringen man har nu som ett mittenalternativ i ett vänsterblock.
Mm. Det låter ju nästan som jag, men mig har Centern inte lyckats snärja än i alla fall. Hörrni, ikväll då sänds då andra delen av TV4s utfrågning. Då medverkar resterande partiledare, statsminister Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Johan Persson och vem återstår?
Något språkrör.
Något språkrör av endera slaget. Vi ska gå vidare. Det är onekligen väldigt mycket av just den här typen av valbevakning. Ansvarsutkrävande, samtidigt som den har ett tydligt väljarperspektiv, och väljarna då ska bli informerade och, som det heter, få besked. En liten anekdot här. Jag twittrade med TTs rutinerade politikreporter Ove Nilsson igår och nämnde lite underligt att man bara körde halvbesättning, och då svarade han att ja, men resten av gänget, de var ju redan förra veckan. Ja, tänkte jag, men så kollade jag upp det, och sen så visade det sig att det var ju idag då. Men svarade Ove då att han verkade blandat ihop det bara. Så poängen var liksom då att om inte ens en politikreporter som Ove, som har koll på det mesta, förmår hålla ordning på all politikmedverkan inför ett val, då kommer ju förstås inte vanligt folk göra det heller. Så min fråga är väl kort och gott, jag kan börja med dig, Mattias. Har det liksom gått inflation i den här typen av utfrågningar och dueller och debatter och allting inför att det helt enkelt är för mycket för den normala väljaren att ta till sig?
Nej, det tror jag inte, därför att det är liksom olika medier, och det är inte meningen att man ska följa allt, utan att alla ska kunna följa någonting. Mm. Och då är det ju bra att det finns på flera olika format och sätt och annat. Så, och för de politiskt överintresserade kan det förstås bli liksom en väldigt stadig buffé, men jag tror att det är rätt bra för ur ett väljarperspektiv.
Mm. Man ser det man hinner, och det kanske är 20 minuter här och 10 minuter där. Och då...
Ja, precis. Ja.
Tror du också, Paulina, att det är så man normalt sett som vanlig människa konsumerar valbevakningen?
Ja, alltså vem har koncentrationsförmåga för att sitta de där timmarna och titta? Det blir ju liksom Twitter, det är ju gjort för att bli virala Twitter-klipp liksom. Och det har ju TV4 förstått också, de lägger ju ut det här i form av klipp tematiskt.
Mm. Ja, också för att ha på medan man ägnar sig åt annat, vilket är hur många konsumerar TV nu för tiden.
Exakt. När man går ut med hunden.
Exakt. SVT gick ju i söndags i land med sin serie partiledarintervjuer under namnet Utfrågningen, där varje partiledare grillats under en timme av SVTs bästa intervjuare. Mattias, du har ju tydligen lyckats se alla. Du reflekterade när vi körde i uppsnacket här att du kanske inte minns så mycket av de här 8 timmarnas politik du har konsumerat. Är det så illa att man, det flyter ihop så att säga, även för dig?
Ja, ja, så är det definitivt. Och det är ju liksom, det är lite grann konsekvensen av liksom den här förhörsstrategin ihop med väldigt medietränade politiker. Du får liksom en produkt som går in i ena örat och ut genom den andra. Sen är det ju också så med tv-formatet. Alltså de flesta som jobbar inom kommunikation säger att alltså, om folk minns vad du säger så ska du vara orolig, för då har du sagt något riktigt dumt eller klandervärt.
Mm. Vi säger ju också då, vi som har gjort medieträning och sådär, att man ska ju inte ha för många budskap och man ska till att upprepa dem väldigt många gånger, för att man kan inte räkna heller med att din publik kommer få med sig allt för mycket heller av när det gäller komplexa resonemang och så vidare. Paulina, vad tänker du att den normala väljaren får med sig efter en utfrågning? Är det liksom bara på han eller hon var bra och dålig, eller vad tror du fastnar?
Men det är så mycket. Jag tänker på Johan Persson som verkligen har lyckats med sin persona. Han är verkligen den här killen vid grillen och han är väldigt lätt att tycka om.
Mm.
Och den här personen verkar också ligga nära hans faktiska person, för annars är det väldigt svårt att upprätthålla. Det är svårt att liksom spela någonting som ligger väldigt långt ifrån en själv.
Mm.
Och sånt kan man ju befästa förutom att komma ut med sitt budskap eller svara på de här förhörsliknande frågorna på ett effektivt sätt.
Mm. Vi ska ändå gå in här på utfrågningen. Mattias, du har ju sett alla. Tyckte du att det var någon partiledare som stod ut åt något håll, positivt eller negativt? Får ni gärna nämna en eller flera, eller vad du tänker?
Ja, alltså på ett sätt så i och med att jag hade läst Magnus Utviks bok om just den socialistiska, alltså Vänsterpartiets förflutna och liksom det ideologiska arv de inte gjort upp med. En passage i varje utfrågning är ju liksom partiets historia och ideologi. Alltså, och det blev väldigt mycket, alltså jag fick intrycket av Robinson Emma, liksom den här Filip och Fredrik sketchen.
Solstickan där... eller svastickan?
Ja, precis. De gjorde ett SM i nazireferens och stackars Robinson Emma som kommit under helt andra premisser ska sägas, hängde inte med alls i liksom när de smög in alla de här märkliga referenserna liksom.
Mm.
Och fick ju då ge ansikte åt den historiska okunnigheten, och det kan man väl bjuda på om man är kändis, men i det här fallet så blev det ju liksom ett annat ansikte av, nej men det där har jag inte hört talas om, och det där, och den här strategin har hon ju kört gång på gång, och Magnus Utvik tar upp att hon kört den redan i radiointervjuer, att liksom nej det där finns inte längre och det där känner jag inte igen, fast det står i partiprogrammet och fast hon liksom misslyckats med att få majoritet på stämmorna för att ta bort formuleringar och så. Så det stod ut lite grann negativt, och det är lite grann de negativa ögonblicken man minns att liksom de får svårt att förklara, alltså Ulf fick svårt med de 700 000 i utanförskapet att förklara vad det faktiskt betyder, och på samma sätt att Jimmy Åkesson för att skrämmas med migrationen hade liksom dragit siffror ur röven som mest var ukrainare, var ju liksom också en sån här, det var ju god journalistik, men frågan är om det inte är väldigt mycket för journalisterna mer än för väljarna att man liksom sätter folk på pottkanten lite grann.
Lite uppvisning kanske. Jag tänker VM kommunistreferenser, fotbollslag eller gulag hade ju varit roligt då.
Ja, exakt.
Nej, kanske inte så roligt. Men okej. Men det här med det du sa om Ulf Kristersson och 700 000, det har ju varit diskussion om. Fick han problem där alltså?
Jo, men det tycker jag i och med att man har använt den här siffran ganska yvigt i retoriken, och här bröt man ner vad den bestod av, och det är ju inte så att man har liksom, man har inte ljugit, men man har liksom framställt det på ett sätt som Alltså alla kommer liksom aldrig upp i, det är lite grann som genomsnittsinkomsten liksom, många kommer inte upp i den. Och frågan är liksom, är det ett problem att är det liksom nödvändigtvis ett problem att människor som kommer hit, de, och att också inkludera de som får jobb för att de inte tjänar tillräckligt mycket för att ligga över en norm som många andra också kommer upp i.
Ja, det där får vi nog släppa lite för det blir komplicerat.
Ja, exakt. Du hör ju.
Paulina, hur tyckte du statsministern sköter sig?
Jag måste säga att jag tycker att intervjuarna, ska jag säga, Anders Holmberg och Camilla Kvarntoft var väldigt, väldigt duktiga. Jag hade en invändning där när Magdalena Andersson, hon har ju sina givna svar när hon pratar om brottsligheten, och där tycker jag att hon kommer undan alldeles för lätt. Hon har då några retoriska knep, och det första är då, som vi har pratat om förut i podden, det här kverulerandet. Alltså hon ställer sig liksom bredvid de förfärade åskådarna och säger, nej men det här är ju förfärligt.
Ja, det är hackspetten liksom.
Ja, det är hackspetten. Hon har inte rätt att göra det. Hon sa nu om Emporia, och då bad hon liksom programledarna att ge henne utrymme så att hon riktigt skulle kunna gå in i det här, och så sa hon så här: alla medborgare måste kunna röra sig på en galleria en fredags eftermiddag utan att riskera att träffas av ett skott.
För det var många som hade hävdat att motsatsen.
Precis, ja, säger du det. Sen nästa knep, det är det här som återigen har pratat om i podden, de magiska modala hjälpverben, alltså där vi kan inte, det ska vara på ett visst sätt, nu är det inte så, men det ska vara så eller så. Sen så har hon ett annat som hon upprepar hela tiden, och det är att hon säger att när hon får frågan varför sticker Sverige ut så mycket, så säger hon, kriminologerna tittar på det, men vi har inte tid att vänta på kriminologerna, utan vi har de här kraftfulla åtgärderna. Som om det skulle råda någon tvekan om varför vi har de här höga nivåerna av skjutningar och bombningar. Och sen det sista är då att hon upprepar att hon blev statsminister först i november. Alltså som om hennes parti inte haft ansvar för det här i 8 år. Mm. Så att, och därför, de här tråparna, de upprepar hon gång på gång på gång.
Och de funkar?
Och det funkar. Mm. Och det ska inte få funka.
Nej, för det ska ju sägas, alltså, jag tycker också de här utfrågorna, de tillhör ju, ja, de är väl det bästa vi har i Sverige. Jag kan inte tänka
mig. Ja, de är jätteduktiga. Ja. Jag hade faktiskt bara för det så ska jag säga en invändning till mot Anders Holmberg, som nog är vår duktigaste utfrågare. Han är otroligt duktig. Men han frågade Ebba Busch så här, hur hon klarade balansen mellan det mjuka kristna och det hårda i partiets budskap. Och det där fick mig att känna att vi borde återinföra kristendomsundervisningen i skolan, därför att kristna är inte nödvändigtvis mjukt. Det kan vara...
Fråga, har man missat inkvisitionen?
Fråga invånarna i Jerusalem år 1099 hur mjukt det var där.
Ja, nej, kanske inte bara det. Utan traditionell svensk kristenhet har inte, det är inte det mjukhet som liksom i största allmänhet, allt åt alla, det är inte det som karaktäriserar det.
Tillbaka till dig, Mattias. Nu som Paulina här att Magdalena Andersson lyckades retoriskt trixa sig bort från en hel del svåra frågor. Vad hade du för bedömning av hennes insats?
Jag vet inte. Hon fick det här tomma uttrycket som hon har fått ofta i valrörelse. Hon fick det när Nooshi Dadgostar sa att det var ett absolut krav eller något sånt där på att få sitta i regering och sånt där. Alltså verkligen den här, vill jag verkligen vara här, eller rättare sagt, jag vill verkligen inte vara här. Och det, jag vet, den tystnaden innan hon svarar på frågor som är... Alltså hon har ju ganska snabbt fått gå från att vara den som kan ekonomi till den som ska kunna breda saker. Och vi har ju noterat att det inte har gått bra. Hon var raljant mot kärnkraften, hon avfärdade NATO, hon har försökt att utnyttja sin ekonomiska liksom, tyngd genom att skylla 90-talskrisen på Moderaterna. Och allt det där har hon ju fått backa ifrån och göra om och liksom helomvända. Och liksom när hon ser framför sig vad hon ska sy ihop och på vilka grunder och sådär, så har hon, Torbjörn Nilsson, vår kollega på nyhetsdelen, skrev ju väldigt avslöjande om bristen på liksom, vad är social... Väck en moderat mitt i natten och de kommer ändå någonstans säga liksom att på liksom, vad är ert grundläggande uppdrag? Jo, det är ju friheten på något sätt. Det har behövt kompletterats med att friheten kräver en grundläggande trygghet som vi har vant oss att ta för givna, men som inte längre är given. Men det är fortfarande uppdraget. Men väck en socialdemokrat mitt i natten och fråga vad är uppdraget förutom att ha makten. Det finns ju inte.
Fast annars att du kan ju väcka en socialdemokrat efter 2000 år av cryosleep i princip, och den kommer väl först att vråla: dags att ta makten, har vi makten, ta den. Liksom, alltså, så där är de ju, det är ju deras idé. Det här, du pratar om den här lite tystnaden, och är inte det bara någon sorts, jag har hört folk spekulera att det är någon växellåda där innan autopiloten, alltså ska vi gå in på talepunkterna då, så du behövs lite tid i hjärnan och sen bara, ja okej, där var de och så kör man. Var det någon som sa, men det kanske inte du köper, Mattias.
Ja, det är möjligt. Jag bara noterar att det dyker upp ofta och alltid när det blir obekvämt.
Paulina, fråga till dig.
Ja, alltså det är det här läget man vill säga så här, vi är ju också med i tv ibland, eller hur, Mattias? Vi är inte heller så himla bra. Vi hade aldrig klarat det där.
Nej.
Men så här, nu är det vårt jobb att recensera andra.
Men jag får fråga dig, Paulina, för att när det handlar om de senaste mandatperioderna, stora frågor, när det har handlat om invandring, det har handlat om rasism, det har handlat om svenskhet och hela det där paketet, då var ju Stefan Löfven, han var ju oftast helt lost. Det märkte man ju att han sa ju liksom vad någon presssekreterare totade ihop, och han bottnade aldrig i det där. Hur klarar sig Magdalena Andersson i förhållande till hela det frågekomplexet? Är hon lika lost som Löfven, eller har hon någonting där?
Det som är uppenbart är ju att när hon säger kriminologerna vet inte varför vi har den här brottsligheten, i nästa andetag så säger hon ju vi har tagit kontroll över invandringen och vi har höjt straffen. Så uppenbarligen så har det funnits en orsak där. Och det är hon ju väldigt tydlig med. Det kunde ju inte Stefan Löfven vara, därför att det var ju fascism och nazism och så
hade
vidare.
Hade någon sagt till honom? Jag tror inte han trodde på det själv, men det var ju det han var tillsagd.
Precis, ja, men det är lite tomt kärl där, uppenbarligen. Men sån var tidsandan på den tiden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mattias, hur mycket tyckte du märktes i de här 8 utfrågningarna att det var två lag som säger sig, eller som står mot varandra? Kunde man känna igen ena laget från det andra?
Ja, alltså det blev ju det i och med att ett moment var att ta fram hur man tänker sig att regera. Och där kom det ju definitivt fram vilka som vill hänga med vilka och vilka som inte vill hänga med vilka, och att alternativen inte är riktigt där liksom omvärlden tryckt in dem. De ser inbördes olika ut, men det är ju uppenbart vilka partier som tänker sig att helst inte regera ihop med varandra.
Okej, om vi bara ska sluta gå in lite mer på saken person. Fanns det några politikområden som ni reagerade på saknades i de här 8 utfrågningarna som ni tycker hade, alltså faktiskt borde ha hört hemma? Vad säger du, Paulina?
Ja, men det är uppenbart det här som du tog upp, det här som var så viktigt för några år sedan. Vad är svensk kultur? Är Zlatan svensk? Äter du pizza eller äter du inte pizza? Det fanns ingenting av sånt överhuvudtaget. Det är som att vi har lämnat det helt och hållet. En annan sak...
Det borde ha varit med, alltså, tycker du?
Nej, jag bara noterar att det inte var med. Sak som borde ha varit med, det är ju dels att man inte pratar om... När man pratar om våldet så pratar man om skjutningar. Man pratar inte om de här bombdåden. Då Sverige är helt unik i världen. Det är bara som att det har blivit normalt med handgranater i våra bostadsområden. En annan sån sak relaterad är ju kvinnofriden. Alltså, jag tror att jag har läst 3 nyheter de senaste 2 veckorna om misstänkta gruppvåldtäkter. Och jag minns en tid i svensk offentlighet när en misstänkt gruppvåldtäkt var någonting som man pratade om. Vi pratade, jag skrev en text för 1000 år sedan på Svenskans ledarsida om de här Stureplansprofilerna som var misstänkta för en gruppvåldtäkt. Och det, det pågick kulturdebatt i veckor, om inte månader, om kvinnosyn och gruppvåldtäkter och så vidare. Det där har vi helt släppt. Alltså, våld mot kvinnor som någonting större samhälleligt som berättar någonting om våra värderingar, det finns inte på agendan längre.
Mattias, samma fråga till dig. Var det någonting du reagerade på och saknade som du tycker borde finnas?
Ja, alltså inom brottsligheten, förutom de punkter Paulina tar upp, så har vi ju välfärdsbrottsligheten. Alltså hur organiserade gäng äter sig in i den offentliga verksamheten och utövar utpressning inifrån. Och det som avslöjats kring Göteborg till exempel och sånt där, och som även myndigheter och andra är utsatta för. Där har vi ett enormt uppdrag som hänger framför oss och som handlar om just själva demokratins styrsätt, apropå liksom just det här att demokratin står på spel. Här blir brottsligheten som mest systemhotande. Mm. Och det är klart att det är en aspekt som behöver... Sen så saknar jag förstås, precis som jag skrivit en text om, alltså allt som handlar om liksom att kunna få produktion att gå igång, långsiktiga reformer för ett bättre fungerande samhälle och sånt där. Och det kan låta som lyxfrågor i ljuset av att få grundläggande saker att fungera, men det är ju också den typen av möjligheter som får saker att fungera. Vi såg under pandemin hur väldigt mycket bara funkade, inklusive liksom långa handelskedjor över hela världen. Vi märker nu efter liksom nedstängningar och sådär hur mycket vi är beroende av att sånt faktiskt fungerar, och hur mycket fattigare vi blir så fort någonting sånt fallerar. Och den typen av frågor, likaså liksom var vi tar Europasamarbetet, om det nu liksom finns en möjlighet att väcka liv i liksom en frihetskoalition av fria länder som förmår att liksom stå emot Ryssland och bygga någonting bättre, snarare än den liksom självgoda regleringsunion som varit på tapeten de senaste åren. Den typen av frågor har ju varit helt frånvarande.
Ja, faktiskt. Alltså hela revitaliseringen av västerlandet och av väst och som frihetlig kraft har man ju inte hört så mycket om i Sverige, men det är ju någonting man har märkt under Ukraina-kriget.
Ja, och det är lite grann, jag skrev kort om Liz Truss i Storbritannien, och hon har ju liksom lagt det. Hon tillträder under väldigt stora kriser och liksom med väldigt mycket odds emot sig, och hon har ändå ambitionen att just liksom just därför utöver att hantera det omedelbara också peka ut att liksom vi förtjänar någonting bättre framöver, och Storbritannien är fortfarande trots alla problem ett kapabelt land som kan bygga tillsammans med andra, och hon är liksom väldigt tydlig i Ukraina-frågan, väldigt tydlig med att liksom den typen av samarbete, men också liksom med bättre konkurrenskraft, lägre skatter, med liksom att bygga ett bättre land, och att Storbritannien inte har sett sina bästa dagar än. Nej. Man saknar lite grann det i svensk debatt.
Rule Britannia. Hörni, vi ska avsluta med lite vad det gäller överordnade agendan. Idag gick Moderaterna ut med nya besked för Sveriges stackars högbelånade hushåll, att man vill slopa amorteringskravet. Det är ju en linje med en hel radda olika förslag från flera olika partier som handlar om att stödja och hjälpa och fylla på och stötta. Om allt från elräkningar till matmoms, räntor, amorteringar som sagt, studiestöd. Det plånboksval som många förutsätt verkar ju ändå på något sätt vara här. Mattias, att politikerna rycker ut som alla goda gåvors givare just nu när det gäller pengar. Är det ett förståeligt? Är det två bra?
Ett förståeligt. Två inte nödvändigtvis bra. Just det här moderatförslaget tycker jag illustrerar vad som faktiskt kan bli bra med det här. Att man tar bort en rätt tillkrånglande reglering som liksom försvårar för människor att liksom lägga upp och för banker att lägga att avväga sina risker själva, utan man liksom går in med en klumpig reglering för att hantera ett problem som egentligen beror på den konstlat låga räntesättningen som ändå är på väg att korrigeras nu. Så varför man ska ha den här regleringen överhuvudtaget går mig förbi. Jag tycker gott man kan avskaffa den, inte bara tillfälligt utan permanent. Och det blir ju liksom en, vi har ju uppmärksammats här liksom med den här inblandningen i diesel och sånt där, att regleringar har rätt betydande kostnader som inte nödvändigtvis är värdade. Att uppmärksamma det, liksom att öka konkurrensen mellan banker och sånt där, det är ju så vi får jobba för att få ner, inte bara liksom skjuta upp kostnader utan liksom jobba med konkurrens och pressa marginaler har blivit nödvändigt. Så på så sätt tycker jag att Moderaterna jobbar bra här, men generellt sett så handlar det ju mycket om liksom skjuta upp skulder, göra undantag, komma med liksom just riktade gåvaåtgärder och så. Där finns det ju större risker.
Paulina, vad tänker du? Mattias varnar lite för det här att dela ut allt för mycket pengar till folk, men hur mycket behövs det pengar? Kanske inte finns någon annan väg för politikerna, vad tror du?
Det är ju verkligen en balansgång. Det finns ju en lockelse förstås för politiker att lova allting åt alla i en valrörelse, och när man liksom börjar kasta ut pengar åt så här, publiken i största allmänhet, så är ju det ett problem. Men sen så befinner vi oss i en kris. Vi vet att vintern nu ska bli väldigt, väldigt svår för många familjer. Mm. Och vi vet inte hur många som kommer sitta och huttra i sina hem i vinter och ha problem att ta sig till jobbet därför att bensinen är för dyr och så vidare. Så att det är en balansgång, och det måste vara smarta förslag, och vi journalister måste vara noga med att granska de här förslagen på ett ärligt sätt. Inte bara hålla på vårt eget lag, utan ja, bedöma förslagen på deras meriter.
Mm. Mattias, vi talar ju ändå alltså villaägare, bilägare och så vidare. Vi talar ju ändå om en grupp som är relativt sett privilegierad i samhället, som dessutom har ganska många goda år bakom sig. Vad tycker du om argumentet att de kanske borde ha förmåga att klara sig själv, om man kanske hade kunnat spara lite i ladorna där, att det finns något sånt där man ska tänka om, att nu ska politikerna kratsa ur kastanjerna ur medelklassens glöd igen?
Så är det förstås. Det finns en frestelse i att liksom ge åt inflytelserika och röststarka grupper, och de hittar du i medelklassen. Men det är också så att det är väldigt olika för de som har klivit sist in på bostadsmarknaden är högst belånade, och för dem blir det ganska snart akut. Det är de som drabbas av till exempel amorteringskraven och liknande, som har barn, som köpt större, som flyttar till sitt första boende. Då är man väldigt högt belånad. Man har gärna flyttat in i ett nytt område som också är högt belånat. Och då är man i en helt annan situation än de som har ägt sitt boende i 10, 20, 30 år, som kanske flyttat åt andra hållet till någonting mindre och sålt av och sådär. Skulderna är neramorterade sedan länge. De sitter ju inte i sjön, men det är å andra sidan inte riktigt de det handlar om här.
Jag tror att det finns en viktig sak här också. När man pratar om privilegierade grupper och den där gruppen, medelklassen har det så bra, eller de rika har det så bra. Man ska klart för sig att alla väljargrupper har tagit ett kliv ner på Maslows behovstrappa, framförallt genom brottsligheten. Alltså, pratar man med eller lyssnar man på folk som är väldigt förmögna, så är de rädda för rån i hemmet. Pratar man med medelklassen eller lyssnar man på medelklassen, så är folk rädda för att deras barn ska bli rånade på vägen till fotbollen. Alltså, det är ingen grupp som man kan säga, men ni har det så himla bra så ni kan ju få betala, utan alla har tagit det här betydande klivet ner, och det är också något man måste respektera. Det finns ingen grupp idag som man kan säga, ni har det jättebra, då får ni faktiskt vara med och betala.
Mm, just det. Mattias, en fråga till dig som nationalekonom. Det här risken att folk hamnar så jävla tight så att vi helt enkelt får att den inhemska efterfrågan bara störtdyker, och att man får någon sorts liksom keynesiansk effekt av det, att det. Finns det någon risk för det, tror du? Att det är helt enkelt många företag som får problem, vilket leder till arbetslöshet och sånt där. Kan man tala i sådana termer?
Alla är ju rätt övertygade, också folk som är riktiga nationalekonomer, inte bara fuskat i enstaka kurser och intervjuat några Nobelpristagare. Det generella scenariot är ju att det kommer att bli en nedgång, men en kontrollerad sådan. Mm. Att liksom, det blir tajt, men det finns också lättnader. Alltså, farhågorna för bränslepriser till trots så har de inte rört sig uppåt, utan något neråt. Och farhågan för matpriser lika så, de har inte rört sig, de har kommit ner lite grann. Så det finns liksom ljuspunkter och tecken på att det inte fortsätter på samma väg hur länge som helst. Och då har vi en mildare nedgång. Men det är klart att särskilt med liksom vi har liksom ett drygt decennium av väldigt uppblåsta krediter och annat. Det är en enorm inflation som äter sig djupt in i människors plånböcker. Det är ett efterfrågefall, och när det kickar in så är det klart att det får effekter i hela ekonomin, och då blir folk arbetslösa och sådär. Så
får jag bara fråga,
det kommer en sån spiral, men frågan är om den blir liten eller stor.
Och risken med en allt för expansiv finanspolitik, vad är det som kan komma med en sån, ifall politikerna väljer den vägen?
Det är ju att någon gång så kommer man, där hade vi ju Lars Jonung gick igenom 90-talskrisen till exempel, och den berodde ju på att man på 80-talet fick en expansion som man tyckte, jäklar vad nice, vi är världsmästare i ekonomi, det är därför det går så bra, och liksom det finns brist på arbetskraft överallt och sådana här industrier av alla slag skriker, fastighetssektorn är jättehet och på börsen är man jättelycklig. Det är väldigt trevliga tider att leva i, och folk tappar lite grann koncepterna, eller så gör man bara liksom beräkningar på att det här kommer att fortsätta. Och varenda gång så har man fått ekonomer, vi hade ju nya ekonomin kring millennieskiftet, om att nu gäller inte gamla lagar längre, utan företag behöver inte alls gå ihop i slutändan, utan i den nya ekonomin med internet så är allt förändrat, och det viktiga är att satsa för bygga för framtiden. Och det där kommer ju liksom förr eller senare kraschande ner, och det tenderar att liksom ta med sig väldigt många människor som inte nödvändigtvis var de som drev på det.
En sista fråga. Vid sidan om en ekonomi och energi så är det ju uppenbart att den här frågan, framförallt från vänster, handlar om en enda sak, DSD. Paulina, hur tycker du den strategin hittills har fungerat för vänstersidan? Funkar SD-vapnet fortfarande och avgör det valet?
Det är ju på grund av den strategin som Socialdemokraterna har makten just nu. Alltså man har utmålat SD som oberörbara och omöjliga att regera med, och alla som rör vid dem eller som tar stöd av dem, de blir nersmutsade och de står på fel sida av historien, som Annie Lööf beskriver det. Det stämmer ju inte. I själva verket så är det ju precis tvärtom. Alltså,
jag vet vad du tycker om det, men tror du att du biter på väljarna? Kan det bli det som avgör valet?
Ja, det återstår ju att se. Men jag tycker att de andra partierna måste vara, alltså de borgerliga partierna måste vara väldigt, väldigt tydliga här med att de kommer inte acceptera att man gör oppositionen i den svenska demokratin till någonting illegitimt. Mm. För det är det Socialdemokraterna försöker göra. Man säger att det finns bara ett legitimt alternativ i svensk politik. Och det är inte, det är också faktiskt demokratiskt problematiskt att uttrycka sig på det sättet.
Ja, och det är inte minst demokratiskt problematiskt om den enda oppositionen som ska finnas är Sverigedemokraterna. Mattias, hur legitimt argument mot höger tycker du är att man får SD på köpet? Och vilket allvar ska man ta det på?
Det är ju uppenbart, och det är många som är bekymrade över vilket inflytande de får. De vill ha en borgerlig regering, men de är bekymrade över att man gett bort för mycket. Att det blir liksom de här attackerna på rättsstaten, att det finns risk att omdömeslösheter som att liksom utvisa på godtyckliga grunder som asocialitet ska skrivas in, att det blir liksom verkligen en jakt på inte bara asylinvandring som företeelse utan också på människor som bor och lever här sedan länge. Mm. Och det är klart att den rädslan är ju inte grundlös, och den drabbar nu borgerliga partier snarare än sympatisörer för Sverigedemokraterna, för de vill ju se det här.
Mm. Det drabbar främst Liberalerna skulle jag säga, det är jättesynd om dem. Nej, jag
skojar. Moderaterna läcker också. Mm. Även Kristdemokraterna har jag sett liksom, folk som har röstat på dem men som nu liksom. Och det är också en sån där, det är en åsikt man går ut med. Det är en åsikt man kommunicerar, och så gör man det liksom just till det här. De som nu går till Centern kommunicerar väldigt tydligt att det här är på grund av Sverigedemokraterna. Och i den meningen så är ju strategin lyckad, och det är därför den tas upp. Men det är ju borgerligheten som blöder. Det slår inte mot SD, utan förstärker ju snarare deras slagläge och position. Jag hade väl snarare liksom sett att jag tänkte att i det här valet så kan vi kanske komma undan den här jag vill vara farlig stämpeln på partiet. För det är ju liksom, för mig tycker jag det är rätt uppenbart att det är ett parti som har suttit 12 år i riksdagen. De är ute och bullrar, men det blir inte nödvändigtvis politiska förslag av det. Det är liksom vare sig angiverilagar eller militärer i förorten har blivit mer än de tidningsrubriker som gett partiet uppmärksamhet när nyheten var aktuell och gett folk intrycket av att ja, här har vi ett parti som verkligen vill ta i. Men precis som framgår i dina intervjuer är ju de faktiska förslagen ofta liksom betydligt beskedligare, och min farhåga är snarare liksom att det blir svårt att föra en konstruktiv reformpolitik med ett populistparti alla 70, borgerlig regering på 70-talet, att man måste spendera väldigt mycket för att bli överens. Jag tror att den risken är betydligt högre än liksom att SD skulle få så pass stort inflytande att vi skulle ta betydande steg för att nedmontera rättsstat, rättigheter och den typen av institutioner. Men jag förstår rädslan i grunden, men jag tror för min del att den är rätt begränsad.
Ja, det är kanske lite oklart hur ärligt uttryckt den rädslan är också. Hörrni, stort tack för att ni ville komma hit och prata val med mig idag, Mattias Svensson och Paulina Neuding.
Tack för att vi fick vara med.
Har ni fått säga allt ni ville? Nej, det får man aldrig. Men kanske. Hörrni, och stort tack till er som har lyssnat också. Ni fick ju inte säga någonting alls, men det får ni jättegärna göra genom att höra av er till oss. För ni är jättevarmt välkomna att skicka ett mejl med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Mejla då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.